Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning, utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme, och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
Varmt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Så in i själen, där jag gästas av ingen mindre än Peter Stormare, som jag har fått jobba med under våren och sommaren när vi spelade in en ny säsong av Fångarna på fortet. Peter är nämligen kapten Kaboom, en galen pirat uppe i tornet på fortet som ställer gåtor till deltagarna och som tycker om att spränga saker och bränna av kanonen där uppe på fortets tak. Vi har haft så himla kul under den här inspelningen och Peter är ju briljant i rollen som kapten Kaboom. Så då frågade jag om han ville vara med i Syn i själen, och det ville han absolut, och det är jag så glad över. Och vi kommer att prata en hel del om vad det var som fick honom att tacka ja till att göra den här karaktären i Fångarna på fortet. Han har jobbat med giganter som Bergman och Spielberg, och det var så otroligt kul att få jobba med Peter. Vi kommer att prata om det, vi kommer att prata om själen naturligtvis, hur han ser på vad händer när vi dör, liv efter döden, reinkarnation, liv i universum, behovet av den egna tiden som jag upplever att Peter har mycket, och skogen, naturen tycker han om. Ja, det finns en hel del som jag vill prata med Peter Stormare om, och jag hoppas hinna med så mycket som möjligt. Varmt välkomna ska ni i alla fall vara till det här samtalet i Så in i själen. Hej Peter!
Hallå!
Peter Stormare, välkommen till Så in i själen. Jag är så glad att du orkade och ville vara med.
Absolut, absolut. Ära. Ja.
Nu jobbar vi ihop på Fångarna på fortet. Och du är kapten Kaboom och det känns väldigt kul. Vad var det som fick dig att tacka ja till att göra Fångarna på fortet?
Jag har blivit inbjuden många gånger att tävla, men jag tycker lite fånigt med allt reality.
Mm.
Och jag behöver inte riktigt göra det. Jag lyckas livnära mig på att göra film och tv, teater.
Mm.
Men jag tänkte, dels är Gunde en stor idol.
Mm.
Liksom sen jag, liksom han är ju ett par år yngre än jag, men jag menar, jag växte ju upp med honom och Stenmark.
Mm.
Det är två idoler. Och ja, även du på en liten sida.
Ja, men jag förstår. Jag kan ta det.
Nej, men hänga med Gunde och dessutom hänga med dig, det är ungefär som Stenmark och, inte vet jag, Björn Borg skulle göra ett program.
Mm.
Man skulle vara bisittare. Nej, men jag tänkte, istället för att tävla, för det känns alltid fånigt för mig.
Mm.
Men att få vara med, liksom... Och så hade jag idéer, jag sa det, då ställer jag lite krav, för jag vill titta på alla som har gjort det här innan.
Mm.
Att ni skickar mig bitar på det, 30, fick jag väl 30 klipp. Och så sa jag, tycker det är väldigt tråkigt.
Mm.
Om jag får göra lite annorlunda, att det är fart och fläkt, att det blir någonting som innehåller något explosivt.
Mm.
Men att det är någonting som är, så att inte man kommer upp i någon... Ja, välkomna hit.
Mm.
Nu ska vi ta det lite lugnt. Och så har man en jättebok. Jag sa, jag vill inte ha en jättestor bok där. Mm. Det är en barriär. Ta bort, om jag får ta bort boken, om jag får vara en karaktär som en galen vetenskapsman, korsning mellan en sjörövare från Norrland.
Mm.
Det är ovanligt med sjörövare från Norrland.
Nej, men du har ju verkligen lyckats med det. Och det är ju så... Ja, det höjer ju verkligen programmet. Jag känner, och hela energin på fortet med den här galna kapten Kaboom. Så det är ju, ja, det är guld, Peter.
Ja, men lite var väl det att jag ville liksom att det skulle bli det här kittet emellan era tävlingar som är intensiva. Så att det inte bara blir ett lugn, ett pausprogram. Mm. Det är som att klippa till reklam på något sätt.
Eller nej, exakt.
Till något pausprogram, vila nu. Utan det ska vara nästan samma kör där uppe.
Mm.
Det är en lätt jäkla fråga, men jäkla vad svårt. Jag har inte listat ut svar själv. Om ni kan hjälpa mig så blir jag så jäkla glad. Alltså jag kan smälla av en riktig, riktig brakare. Då menar inte jag brakare utan en riktig knakare. Så då blir det skratt där uppe.
Ja, ja.
Och börja sjunga med flera av dem som håller på med sång och dans och sånt. Och får dem, du är bra på dans. Ja, jag sitter i juryn för dans. Åh gud, vad heter han då? Engelsman.
Tony Irving.
Yeah. Jag säger, nej men du, jag har alltid velat dansa calypso. Det kommer ju aldrig upp hit i Tony. Hur gör man det? Då börjar han dansa calypso direkt. Och så vi båda. Så det blir liksom... Ja, det blir livat till fågelholken lite mer. För jag tror att boken är rolig, men den tar bort mycket. Det är en barriär mellan...
Mm.
frågeställaren och de som ska fråga. Och så tittar jag i boken hela tiden och läser. Jag lär mig allting utan till.
Mm. Men du, det känns som du alltid har liksom gått din egen väg, att du gör det du känner för. Liksom. Att du litar på att ja, men det här vill jag göra, så gör du det. Du har inte tänkt så mycket på vad som är rätt och fel och sådär, eller?
Nej, utan det spelar ingen roll för mig vilket liksom slags program det är, eller vilken film eller tv-teater.
Mm.
Är det någonting jag känner, oj vilken ensemble, det här är kanon.
Mm.
Här går jag in. Och jag vill alltid gå in med hjärtat, jag har alltid gått in med liksom ett leende. Jag vill inte komma, eftersom Gud har givit mig den här biljetten i livet, så vill jag inte slarva bort den.
Nej, det har du pratat om några gånger när vi har haft samtal om olika andra skådisar och sådär. Och då har du ibland, får jag en känsla av att du tycker att de slarvar bort gåvan de har fått.
Ja, ända sedan jag var liten kände jag att jag fick en biljett. Nu har jag alltid pratat om Disneyland sedan jag var liten. Men det kändes som att få, man kan väl säga Gröna Lund som är lite mer svenskt.
Mm.
Men att få, eller Liseberg, Dotta Engberg.
Mm.
Men att få en, det är som att få en fribiljett till ett nöjesfält där du får gå före i kön hela tiden. Mm.
Ville Wonkas chokladfabrik.
Ja, du slipper stå i kö och vänta en timme på spöktåget. Du får gå först. Och då har jag känt den där biljetten jag fått, och den ska jag aldrig slarva bort. Det är så många, ja, som har sett i sin ungdom och sedan i sitt vuxna liv som tappar bort den där. Det är ganska svårt att hitta tillbaka till.
Mm. Vad tror du att du fick den visdomen ifrån? För det känns ju ändå som någon inneboende visdom att inte slarva bort den i ungdomens hets och allt vad det innebär. Liksom.
Jag hade lyckan att födas med en tro.
Mm.
Jag var liksom 0 år. Även i mammas mage var jag nog troende.
Mm-hmm.
Så det kändes starkt. Jag var väldigt ensam som barn, även om jag var syskon. Jag drog mig alltid för mig själv. Satt alltid in i en garderob där jag hade... Det var alltid svart där, och jag hade en radio som jag hade fått av pappa, i en sån här kommunikationsradio med hörlurar som man kunde sitta och lyssna på Nordsjön, Baltikum. Liksom man kunde höra röster, man kunde höra... Jag hörde ju aliens och flygplan och grejer.
Hörde du aliens där?
Ja, det helt... Man vred på dem där och så kunde man höra... Man förstod ingenting. Så jag målat, så hade jag målat med självlysande färg där inne. Det var inte många kvadrat, kanske 8 kvadrat. Men där hade jag mina idoler, liksom Muhammad Ali och John Lennon, Jimi Hendrix. Och så självlysande färg. Och så lät jag ljuset stå på hela dagen. Så när jag gick in där på kvällarna istället för att göra läxan. Ibland somnade jag där också, så de fick komma och dra ur mig. Men där satt i fantasin och bara lyssna på radion.
Mm.
Och, liksom, och sen att höra och fantisera om vad är det här utomjordingarna försöker ta kontakt.
Du skapade din egen värld där.
Ja, mm. Ja. Det var väl flyse bort från... För liksom, vad kallas det? Den realistiska världen, den liksom... Vad säger jag? Realism. Mm. Det som är den faktiska världen, ganska tråkigt för mig.
Ja, eller hur?
Ja.
Jag håller med dig. Jag känner att jag kan drömmar. Identifiera mig lite med...
Så jag är drömmare. Jag tycker om att sitta för mig själv och drömma. Mm. Jag tycker om att inte alltid se på film och tv, utan kanske bara lyssna på någon vacker musik. Esoterisk musik eller ambient musik eller bara vanlig klassisk musik. Bara sitta och drömma.
Mm. Att inte fastna, för att det kan ju bli så där om man fokuserar för mycket på den faktiska världen som vi ser och som vi matas med nyheter och allt sånt där, kan man ju väldigt lätt bli deprimerad om man bestämmer sig för att det där är den enda sanningen som finns.
Ja,
då blir ju känslan av livet väldigt meningslöst, och att det är, vi är på väg mot jordens undergång.
Ja.
Det är ju den känslan som skapas då.
Ja, men samtidigt tror jag ju på att här på jorden så är vi liksom... Jag kallar dem för fackelbärare på engelska, torchbearers. Det är någonting jag kommer på alldeles själv också. Mm. Och det är, om man tappar den facklan, jag är en torchbearer.
Mm.
Jag försöker sprida ljus i världen och positiva tankar. Och lägger jag ner den facklan så måste någon annan ta upp det. Och min övertygelse det är att ljuset kommer alltid att segra.
Mm.
Det är konstigt, det är 12 timmar mörker och 12 timmar ljus. Och allting kretsar i ljus och mörker. Det är underligt vårt universum. Men jag tror att 51% är ljus. Ljuset kommer alltid vinna. Mm. Även i de mest hemska stunderna så kommer ljuset att vinna.
Mm.
Och alla hemskheter som har haft i världen genom alla tider. Så på något sätt så är ljuset... den starkaste komponenten.
Mm. Men det är ju också i de här kontrasterna som mänsklighetens medvetande på något sätt stiger. Att vi får en insikt om att så här kan man inte göra, det här är fel. Vi kan inte göra så här mot varandra.
Nej.
Och för generation efter generation så ökar medvetandet på något sätt. Att det finns, att det finns någon funktion i det där mörka också.
Ja, det fanns en klok gammal munk, nu kommer jag inte ihåg hans namn, men jag tror att det är från 1700-talet, som skrev en dagbok. Och han skrev, det är den mörka pupillen i ögat som kan se ljuset.
Mm.
Eller den mörka punkten i vårt öga som kan se ljuset.
Mm.
Så på något sätt måste man väl acceptera mörkret också som en...
kontrasten.
Ja, det är väl mörkret som föder ljus.
Mm.
Utan väggar och murar så skulle vi nog inte uppleva frihet.
Nej, exakt. Det är exakt. Någon, bra liknelse.
Det är någon konstig motrörelse hela tiden. Det svänger fram och tillbaka. Men jag tror att, eller jag är övertygad om att ljuset kommer alltid vinna. Men det mörkret kommer ju in.
Mm.
Men när folk lägger ner sin fackla eller ger upp, då är det svårt. Och jag plägar säga till också, vi har haft en pandemi.
Mm.
Och jag plägar säga till dem som är yngre, som jag träffar på, även äldre, som klagar och otåliga, irriterade och arga.
Mm.
Och då brukar jag säga, men tänk på dina förfäder. Och så har jag uppfunnit ett nytt ord som heter förmödrar.
Mm.
För det är mammorna som är starkast.
Mm.
För hade inte du och jag, till exempel, haft människor som går 1000 generationer tillbaka, 10 000 generationer tillbaka. Hade inte de överlevt och kämpat på så hade du ju aldrig suttit här.
Mm.
Och det är genom krig, det är genom svält, det är genom armod, det är genom utplåningar av olika folkgrupper. Och det är många som inte är här idag på, i världen för att deras förfäder och förmödrar mördades eller dog i svält.
Mm.
Jag blir ledsen på dem i Sverige yngre som när jag är tillbaka i Sverige som otåliga att vi ska ha masker, att vi ska skydda oss mot en pandemi.
Mm.
Och att det är regeringen som har hittat på det, de har man fått ifrån USA.
Mm.
Men det är ingen som tänker tillbaka på sin farmor och farfar och vad de gick igenom. Eller farfars far, eller farmors mor, mormors far, mormors mor.
Nej, det är sant.
Det är, finns ingen som tänker bakåt på något sätt. Jag nästan varje dag tackar mina förfäder och förmödrar att jag får vara här idag.
Mm.
Utan deras umbäranden, de skulle inte klagat på att ha en mask på sig. De skulle inte klaga på om det var att de skulle hålla avstånd och att de, du vet, det var svårt att få mat, jag menar på 20, när det var, vad var det, 16 till 18, den spanska sjukan slog till och dödade 100 miljoner i världen.
Ja, 2% av jordens befolkning då.
Så då, men jag menar, de tog sig igenom, många tog sig igenom och många blev sjuka, dödligt sjuka, men ja, mina förfäder och förmödrar tog sig igenom det. Och det är dem jag tackar, i annat fall skulle jag aldrig suttit här.
Nej, och det är ju det som är så fint då. Är det det som gör att det känns så viktigt för dig att bära den här facklan och att göra bra saker?
Ja, jag skulle aldrig komma till en inspelning på dåligt humör.
Nej.
Även häromdagen med rännskitan, liksom matförgiftning.
Ja, Peter blev matförgiftad, stackare.
Ja. Men det har hänt tidigare. Mm. Jag är lite barnmage där.
Mm. Men det var fascinerande att se hur du ändå är där ute och allt du gör liksom, utan att klaga. Det är fantastiskt.
Ja, det tillhör jobbet på något sätt.
Mm.
En av mina stora mentorer i Hollywood var Signe Hasso.
Mm.
Och hon gick bort tyvärr tidigt 2002. En fantastisk kvinna, men hon lärde mig mycket liksom om umbäranden och att vara tacksam och att se det här som en gåva.
Mm.
Och hon tackade Greta Garbo varje dag.
Jaha.
För utan Greta Garbo, hon sa du måste tacka Greta Garbo, utan Greta Garbo skulle inte vi ha chansen här.
Det var hon som öppnade dörren liksom, ja. Ut från Sverige och till...
Ja. Så... Men jag skulle säga någonting annat om Greta, eller om Signe
Hasso, det här med att komma till jobbet med bra energi.
Ja, du vet, hon berättade för mig en gång, hon hade en son som heter Henry.
Mm.
Det var hennes enda barn. Jag kommer inte ihåg hur gammal han var, låt säga 25 år. Hon spelade någonstans i USA, hon spelade... Ninochka eller någon sån där känd pjäs som gjorde huvudrollen som hon gjorde stor succé och åkte runt i flera år i USA.
Mm.
Men i pausen, precis innan hon skulle gå in, och det var 600 Hon sa det var över 600 betalande. Det hade gått bra. Det var en populär pjäs och det blev alltid stora ovationer. Precis när hon skulle gå in för andra efter paus så kom det någon och knackade henne på axeln och sa: Miss Hasso, Miss Hasso, I need to talk to you. No, don't disturb me. Så hon, don't, please, it's very, very important. Please, I need to concentrate. Miss Hasso, it's really important. You have to listen. Så han drog henne och han sa att your son has been killed in a car accident.
Oh no, vad hemskt.
Och hon stod där då, sa hon, för några sekunder och tänkte, det sitter över 600 personer där ute som har betalt, låt säga, 150 kronor per biljett.
Oh.
Och så sa hon, jag måste spela färdigt. Nej, jag kan gå in och säga att det är inställt för det har hänt en tragedi. Oh. Hon sa det, jag går in.
Hon sa det. Hjälp, jag bara ryser.
Hon sa det, jag tog sorgen efter det var över.
Ja.
Jag kunde inte ställa in. Som gå in och säga att ni får gå hem. Det blir inget mer.
Wow.
Så det är, någonstans där lärde jag mig även med Bergman att disciplin är viktigt.
Mm.
Disciplin är viktigt. Att
göra sitt bästa också.
Ja, att göra sitt bästa och... Bergman sa ju ofta till mig, men tänk att vi får hålla på här.
Mm.
Och det är skattebetalarnas pengar, Peter. Mm. Så vi kan inte hålla på och slarva bort det här. Vi måste göra vårt yttersta. Mm. För det är ju svenska folket som har betalat skatt.
Vad fint.
För att vi ska få göra det här.
Ja.
Det bästa yrket i världen.
Mm. När visste du att du ville bli skådis då? Visste du det tidigt?
Nej, jag visste redan tidigt att jag skulle flytta till Amerika. Jag var bara 5 år.
Det var din pappa som älskade Amerika, va?
Han älskade Amerika. Ja. Vi hade mycket släktingar i Amerika. Vi skulle emigrera till Amerika var tredje år.
Mm.
Och vi var på väg flera gånger, så avbröts det i sista stund av olika anledningar. Men redan när jag var 5 år så sa jag det att jag ska flytta till USA och var någonstans Kalifornien. Jag sa, ni är inte mina riktiga föräldrar utan jag har föräldrar i Kalifornien.
Ni är inte mina riktiga föräldrar.
Nej,
du kanske är en utomjording själv,
ja,
Peter.
Men det är nog många barn som har sagt det, ska jag tänka mig. Och så, men jag hade mina riktiga föräldrar i Kalifornien, jag ska flytta till dem.
Mm.
Och då... Mamma sa väl, men vad ska du göra där? Jag sa, jag ska bo nära Disneyland.
Mm.
Och jag vet det, jag ska jobba med film, tror jag.
Och sa du det när du var 5 år?
5 år, ja.
Du visste redan då.
Ja.
Från ett tidigare liv.
Ja. Och sen gick jag omkring hemma i byn med en bibel under armen. För jag ville bli präst också. Det var lite,
ja, vad roligt.
Ja.
Det är så roligt. Jag ville bli skådis. Och sen så fick jag för mig att jag också ville bli präst. Båda de yrken jag haft. Bara för att det känns... Jag tror att det är två yrken där man känner ett kall.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Att de har det gemensamt.
Mm. Men när jag kom in på scenskolan mitt första år, då... Jag har alltid jobbat med medium hela mitt liv nästan. Så...
Att du har gått till medium?
Ja.
Ja, okej.
Okay. Mm. Och det tar mig får ju... Liksom sålla tills man hittar rätt.
Ja, precis.
Men jag la av. Då gick jag upp till rektorn och sa jag ska lägga av och bli präst.
Mm.
Och då skulle jag också liksom bli katolik av någon konstanledning. Och det var så jäkla svårt att bli katolik. Man måste gå i lära och liksom, jag var nere på katolska kyrkans församling nere på Kungsträdgården.
Mm.
Ja, då måste du göra det. Det kommer ta lång tid innan du kan konvertera. Och Bergman sa, vad ska du hålla på att konvertera? Så. Men jag sa upp mig från scenskolan. Jag sa det. Och då sa rektorn, tack och lov.
Mm.
Han sa det. Jag ger dig 2 veckor. Han sa det. Du får 2 veckor på det.
Mm.
Om du inte kommer tillbaka sen, så lycka till med prästyrket.
Ja, du skulle till och med hoppa av scenskolan.
Ja, jag var borta i 2 veckor.
Wow, det var så starkt.
Mm. Men då sa mitt medium Doris, hon sa mycket klokt till mig. Men Peter, du ska inte bli präst. För det första så kommer du ha samma manus hela ditt liv. Mm. Och då kommer du är för otålig för sånt. Mm. Men däremot så ska du sprida budskapet. På teatern och på filminspelningar och sånt. Där ska du sprida ditt budskap. Och det gör jag alltid.
Och du gör ju det?
Ja. Och det konstiga i USA, det blir allt efter någon vecka. Då samlas det, man säger de som kör lastbilar och de som håller på med rekvisita och kläder och sådana. Då samlas vi, sitter tillsammans och då kommer det upp sådana spirituella saker vi pratar om.
Det är gemensamt i yrket att man har det där.
Men då kommer det alltid några som samlas och så sitter vi och pratar om.
Vad pratar ni om då då?
Nej, men vad det är, vad är tro och hur kan vi påverka andra människor genom vår övertygelse? Och det finns de som tvivlar och säger, vad är det du tror på och hur kan jag bli en bättre människa genom att tro? Så det är en diskussion som är jäkligt kul.
Hur ser du på det här med tidigare liv och återfödelse och vad som händer med själen när man dör? Vad har du för teorier runt allt det där?
Jag vet ganska mycket.
Ja.
Nej, men jag har levt tidigare, det vet jag. Men jag tror också, det här har Gud sagt till mig.
Uh-huh.
Att det är inte bara tidigare liv. Mm. Utan det är också DNA och minnen som dina förmödrar igen har upplevt. Som färdas genom blodet och genom i hjärnan, genom benmärg som kommer till dig. Ibland kan du poppa upp minnen och saker som inte är av denna världen.
Mm.
Men det kan tillhöra andra generationer som har gått innan dig.
Mm.
Jag har gjort sådana här regression-terapi massor med gånger.
Ja, jag har också gjort det. Jag har haft en gäst här som heter Rita.
Ja.
Som jag har gjort regression hos bland annat. Där vi har pratat om såna här saker.
Men ofta när man samlas i grupper så blev varför jag la av med det på något sätt. Eftersom jag upptäckte vad nyckeln själv och jag kan göra det själv. Jag kan hypnotisera mig själv. Jag har gått och blivit hypnotiserad så många gånger av olika anledningar. Och nu kan jag göra det själv.
Mm-hmm.
Men vad som fick mig att lägga av det var att alla hade varit någon indian eller de egyptier ska man vara och indian.
Ja, det
är liksom, det är ingen som har varit någon fattig bonde på landet.
Nej.
Som dog liksom när han var 22. Det är liksom inget kul. Man har varit nobilities, man har varit liksom aristokrater och man har varit viktiga saker. Det blev på något sätt som någon slags idolyrkan mot till sig själv.
Ja, exakt.
För mig. Och då älskar jag mer att ibland meditera själv eller meditera. Men att på något sätt gå in i hypnos.
Mm.
Och det kan man göra genom att ligga ner innan du somnar. Det behövs inte något konstigare. Du behöver inte sitta i en konstig ställning. Vissa kan sitta på toa på något sätt. Mm. Slappna av. Det finns liksom inget. Du behöver inte ligga ner på en säng och ha någon som pratar med dig direkt. Du kan göra det själv.
Mm.
Och det är bara att öppna de dörrarna. Men jag tröttnade för att alla jag träffade i en grupp där jag var med det, alla var kändisar.
Aha.
Jag var också en fattig man som vars barn dog.
Mm. Du hittade inget kändisliv?
Nej.
Jag hittade inte heller det när jag gjorde.
Det,
jag måste berätta det jag tyckte var så häftigt när jag gjorde min regression nu senast. Jag har gjort det 2 gånger. Då upplevde jag bara dödsögonblicket. Och det som den häftiga upplevelsen för mig var hur själen expanderade och var så mycket större än min lilla kropp. Och den var helt gigantisk. Och det var så häftigt. Den känslan var så häftig.
Ja.
Har du haft det någon gång?
Ja gud, jag har varit i himlen.
Och vänt?
Ja, en gång var det en nära vän till mig som tog livet av sig.
Mm.
Och så kom han till mig bara någon vecka efteråt. Jag låg i min säng var sen eftermiddag, om jag skulle sova eller om jag... Jag låg i alla fall i sängen och höll på att somna. Då öppnade sig... Ja, taket öppnade sig och ner kom Olle som var min... Som var en fantastisk människa.
Mm. Mm.
Levnadskonstnär och hade all chans i världen att bli... Han var så snygg. Han hade nya tjejer varenda kväll.
Mm.
Vi bodde i samma lägenhet och han hade... Hade alltid nya tjejer och så var det fest och så fick man klaga. Men han var enorm snickare, enorm målare, kunde bli skådis också, fotomodell. Han var enorm människa, drog till sig, han var som en magnet i människor. Då öppnade sig taket, han kommer ner, jag ligger i sängen. Han tar i mina armar och säger, Peter kom, det är, jag vill visa någonting så underbart, det här är underbart. Han drog upp mig. Du vet, jag åker in i ett vitt ljus och vi åker högt upp och det bara svindlar för mig. Ungefär som man, ja, blir skjuten på fångarna på slottet. Den galna grejen. Det är liksom 80 km i timmen var det säkerligen, om inte mer. Och jag började gråta. Jag sa, Olle, släpp mig, jag vill inte. Jag kan inte, jag vill inte. Kom! Han höll mig så hårt. Till slut började jag nästan slåss. Och då sa han, ja då låter jag dig gå. Då låter vi ses, vi ses. Och så släppte han mig, så åker jag. Jag faller och faller och faller ända tills jag faller ner i sängen. Som ett plask nästan i sängen.
Starkt.
Och helt, ja, kristall.
Du bara vaknade och var helt dagen.
Ja, jag var helt vaken.
Han ville visa dig.
Ja.
Du var ju hans nära vän, så han ville visa dig det som var så fantastiskt.
Ja. Och det var ju ett enormt vackert ljus. Men...
Så det är dit vi kommer när vi dör, till det ljuset.
Alltså. Jag tror att det är väl det som är styrkan i att tro. För om man inte tror så kommer det nog att bli som man tror. Jag tror inte det kommer att bli en överraskning.
Har du läst Swedenborg någonting?
Ja.
Ja. Ja. Immanuel Swedenborg har ju precis de där teorierna du är inne på.
Ja.
Att det blir lite olika utifrån vad man vill.
Vad man vill.
Ja.
Men Immanuel var ju rolig. Han träffade ju bara kändisar också. I sina meditationer. Han träffade ju bara kändisar.
Ja.
Kungar och kejsare runt. Han träffar inte några vanliga bondlurkar. Men han är rolig. Han är väldigt rolig i sina skriverier. Men
ja,
jag tror om du tror på ett evigt ljus och någonting, ja, någonting som är utanför den här realiteten som vi sitter i.
Mm.
Då tror jag att det blir så. Men tror du bara på att det blir mörker, så tror jag att du kommer att få det blir ett mörker.
Mm.
Jag tror att det som vi föds, om du inte föds nu som barn i Ukraina eller i Sydamerika, där är det bara terror, terror, terror.
Mm.
Men om du som barn föds vi med så mycket öppna dörrar och fönster, kallar jag det. Men ju äldre vi blir så rostar de där gångjärnen på fönstren och nyckeln tappas bort, nycklar, ja, fångarna på slottet.
Fångarna på fortet, det är hela tiden.
Nej, men att man tappar nyckeln, dörren rostar igen också. Mm. Och du kan inte öppna dem efter ett tag, för de sitter fast.
Mm.
Som en sommarstuga, liksom, det går inte att ta sig in där om du inte sköter om den. Så de där fönstren och dörrarna måste du öppna varje dag. Du måste hålla det på vid gavel, låta saker komma in.
Mm.
Om det är en form av en fågel som besöker dig, som min pappa gör ofta.
Just det.
Som en fågel. Det är därför att jag öppnar alla fönster och dörrar på morgnarna så att det är öppet.
Men... Gör du det även på kvällen så att du kan få ta emot drömmar?
Ja. Men det är ju också varje morgon så tackar jag liksom mina änglar, som jag kallar dem, mina änglar och vägvisare.
Som beskyddar och vägleder dig.
Ja.
Mm. Vilken fin ritual att ha.
Och gör man inte det är så enkelt, de har så mycket annat att göra så att då tror de att du mår bra.
Mm.
De tror att allting är bra. För du vill inte ha någon kommunikation, det är väl det också om man tror på att det finns en gud eller någonting enormt större.
Mm.
Jag kallar det eviga ljuset.
Mm.
Och om du inte pratar med det så, eller dina vägvisare och änglar, så försvinner det ifrån det, för de tror att allting är bra med det.
Mm, mm. Och de finns ju också där för en. Ja. Och de vill ju hjälpa.
Ja.
Så att jag, precis som du säger, jag tror att det är väldigt viktigt att ha den där kommunikationen och be om den där hjälpen och ställa de där frågorna som man vill ha svar på. Så tänker jag att då guidar de en rätt till att, och att man får de här svaren.
Absolut. Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men just det här med fönster och dörrar, det är vänner och bekanta till mig, eftersom jag vågade komma ut liksom. Det var nästan, man blir nästan mer skrattad och misshandlad om man ser att man är troende när man jobbade på Dramaten eller teatern, än att man kom ut som att man var homosexuell eller transsexuell eller vad som helst. Men det blev, jag blev så förlöjligad när man kom, sa att man var troende.
Det blir du inte i USA?
Nej.
Nej.
Nej. Nej.
Jag tror jag blir bättre i Sverige också. Jag tror att allt sånt där som att det spirituella har fått mycket större utrymme idag än vad det var tidigare.
Ja, jag hoppas det. Mm. Jag menar, när jag flyttade på slutet av 80-talet, då åkte jag alltid ner till också katolska shoppen där nere på vid
Kungsträdgården där, Kungsträdgårdsgatan.
Det var det enda stället man kunde köpa ljus på, ja. Såna vackra ljus.
Fina små ikoner, ja. Kanske. Ja, men det är ju jättefin butik.
Men nu finns det ju lite affärer överallt i Stockholm som säljer sånt och kristaller och grejer. Men däremot har jag haft vänner som har varit väldigt agnostiker, inte trott på någonting, så det finns ingen gud och jag tror inte på det. Men sen när de råkar ut för en katastrof, då faller de ner på knä och ber, liksom knäpper sina händer och säger, och har sagt till mig på telefon eller i ansiktet, varför gör Gud så här mot mig?
Mm.
Och säger, men i 30 år har du sagt att du inte tror på Gud.
Mm.
Men helt plötsligt för det händer någonting hemskt, så åker människan ner på knä och knäpper händer.
Mm.
Och det har hänt en nära släkting till mig som förlorade sin make. Hon grät på telefon. Jag sa, men vad fan, du har ju inte trott på Gud i hela ditt liv. Varför ska Gud lyssna på dig nu?
Mm. Du har inte haft någon vad tänker du då om de pratar om en straffande Gud? Hur ser du på det?
Nej, Gud straffar ju inte. Det är människan som straffar sig själv.
Ja, eller hur? Utifrån hur man tolkar saker.
Ja, absolut. Mm. Så är det.
Ofta kan man ju se också om man har varit med om någonting. Min allra första bok heter Vändpunkter, och där intervjuade jag människor som gick igenom svåra kriser och hur stärkta de hade blivit när de kom ut på andra sidan efter den här krisen.
Ja.
Och att de kände en tacksamhet bakåt.
En vän också som, hur gammal var han då? 30 så här. Levde inte världens bästa liv och kör in liksom 90 km i timmen i träd. Oh. Lite halvbrusad. Mm. Överlever mirakulöst. Bryter knappt någonting. Hamnar på mentalsjukhus. Jag besökte honom också. För att han var helt borta i skallen. Mm. Han bara såg galna saker och var rädd för saker. Det stod folk inne i rummet och ta bort honom. Det står någon nere vid entrén som vill döda mig och sånt där. Mm, mm. Efter en vecka, 10 dagar var han bra. Det enda som var med honom, det var att han hade lite ont i benet, inget mer. Hela hans liv ändrades.
Ja, till hur då?
Till ett mycket bättre liv. Inget supa, inte köra fort. Att se livet som en gåva och leva ett helt annorlunda liv än man hade gjort i 30 år. Men ibland behövs de där omskakningarna för att verkligen hitta kanske rätt. Mm. För att det är så mycket enklare än man tror. Livet är så kort, det är så bräckligt. Mm. Och det enda vi behöver göra här är att försöka göra det bästa vi kan göra, och det är att sprida glädje, positiva tankar, positiva energier och hjälpa andra människor i nöd. Mm. Det är vad vi kan göra, att hålla facklan högt.
Exakt, vad bra att du säger det. Jag brukar säga det till mina lyssnare också, att för det här kan alla göra.
Ja.
Och alla ska göra det här. Oavsett vem man är och vart man är. Så kan
det är kanske lite mer tråkigt att varje dag be en bön. Men du kan behöver inte knäppa dina händer om du inte vill. Mm. Jag tycker om att knäppa händer. Mm. Eller hålla dem så här.
Går du ner på knä också?
Ibland.
Min pappa är ju troende och han tycker att det är en väldigt skön känsla att gå ner på knä. För då tycker han att det blir lite mer kraft i det. Det blir mer på riktigt.
Ja. Men ibland gör jag bara när jag ligger i sängen när jag går och lägger mig. Det är olika.
Jag kan uppleva att det är nästan som en konstant dialog på något vis. När man har dialogen inåt med sig själv så har man också dialogen med något större, något högre. Att det blir en, att det kopplas samman på något vis. Jag får en känsla av att du också trivs i ditt eget sällskap väldigt mycket.
Ja, för jag sitter ju inte och tittar på mig själv i spegeln. Jag kommunicerar ju hela tiden med andra världar, med andra. Ja, man kan kalla dem för spöken, andar, gastar, vad som helst.
Kommer du se, är du medial menar du?
Ja, jag ser mycket konstiga.
Mm-hmm. Men man har du alltid gjort det?
Ja, jag har till och med varit med om, genom ett medium och en psykiatriker som en... För jag hade några som var nästan höll på att ta kål på mig, som jag kallar dem demoner. Jaha. De kom till mig och kommit till mig hela livet. Men till slut så, det var första året på scenskolan också, när jag funderade jag skulle lägga av och bli präst. Mm. De står i min lägenhet, det är 5 stycken. Liksom. Mm. De är 5 alltid, och det är en ful jävla gubbe, så en tanig gammal gumma som är... ska nypas hela tiden. Men så var jag på scenskolan och står och duschar nere i gympahallen. Och då står det är en glasdörr när man kommer in till duscharna. Mm. Och då står de där utanför och jag kan se dem. Och så kommer de in ända till min dusch och så står de där och tittar på mig.
Nej.
Och det är en röst som säger till mig. Tittar de inte i ögonen. Mm. Slå ner blicken. Bara gå. De kan inte göra dig något. De kan inte göra något. Vad säger åt dem? Vik, vik, vik. Och sedan gick jag igenom exorcism.
Aha.
Inte som exorcisten ungefär, men genom böner, meditation, genom en utomordentlig psykiatriker. Mm. Vi gick igenom och hade regressionsgrejer. Och var de här andarna kommer ifrån. Och så lyckas vi göra om dem till att förslava dem helt enkelt.
Mm.
Så konstigt är det. De blev mina slavar och sen spände jag dem framför min liksom framför min vagn.
Mm.
Nu drar de mig. Nu kan jag använda dem som bensin. Liksom.
Mm.
Så,
för de är kvar.
De är kvar, men nu är de snälla och nu lyder de mig på allting jag säger till dem. De nyps aldrig. De väcker den aldrig i sömnen. Så jag kunde inte sova för de bara liksom knuffa på en.
Men gud, vilken grej.
Ja.
Svårt att föreställa sig. Jag kan ju vakna ibland och se saker, men ja, att ha efter mig så här som du har haft, ja, det låter ju fruktansvärt.
Någon som står och tittar så här hela tiden.
Nej, fy, det är som en skräckfilm.
Ja, det är riktigt riktig skräckfilm. Och innan jag fattade vad det riktigt var, liksom, och hur jag skulle kunna få bukt med dem. Men det sa Ingmar till mig senare också. Du vet,
Bergman.
Bergman, mm, ja. Du vet, demonerna, och man, om man tyglar de jävlarna, vet du, mm, kan bli till jävligt bra energi.
Han hade också demoner, ja, förstås.
Mm. Ja, de kan hjälpa dig till mycket, vet du. Men de får inte... Och jag sa till honom, jag kom på ett uttryck. Så sa jag, ja, sa jag en dag, så sa jag till mig, jag har kommit på en sak. Jag har gått och haft en häst på ryggen. Och nu äntligen sitter hästen mellan benen på mig. Det är, ja, så det ska vara. Då sa han, jävlar, det är precis så.
Precis så.
Du ska inte gå omkring med en häst på ryggen. Den, mm, ska du rida på. Så det blev en grej mellan oss.
Ja, självklart. Så gud, det, så bra.
Ja. Mm. Men det finns ju, och det är väl nackdelen med att tro.
Mm.
För du kan inte bara tro på en sak. Tror du, så tror du på 360 spektra.
Mm.
Du måste tro på allt då.
Mm. När du väl har öppnat den
dörren. Ja, folk, mm, frågar mig, jag tror du på UFO och sånt där? Och ja.
Ja, du gör det?
Ja.
Här har du en UFO-nörd.
Ja, men jag har ju sett det också.
Du har det?
Även i Nepal såg vi det.
Wow.
Jag hade en fotograf som inte fick upp kamera, men vi bara stod helt begeistrade och tittade på signaler, grejer, rött, vitt, rött, vitt, åkte och sedan försvann och så vände och kom tillbaka.
Det är en dröm sa, jag har.
Kan inte bara ett plan heller så där, mm, högt. Plan åker inte så här fram och tillbaka, upp och ner och åt, mm, sidan. Så att, och det har jag sett flera gånger.
Mm. Ja, det drömmer jag om. Du har ju jobbat med Spielberg också. Han älskar, ja, UFO.
Ja.
Pratade ni, ni kanske inte kom in på det ämnet när ni,
jo,
jobbade ihop?
Jo då.
Mm.
Det berörde vi.
Mm.
Men sen har jag haft besök av en man som är märklig. Jag har till och med åkt ut dit han vill att vi ska träffas i.
Är han en alien från en annan civilisation?
Ja, i Arizona. Han har väckt mig några gånger.
Mm.
Lång, tanig man som väcker mig.
Är han, hur, vad har, är han liksom blek i hyn?
Nej, han är lite, han ser ut som en mongolisk eller en samen som är så här väderbiten, liksom,
ja,
du vet.
Ja.
Men väldigt smal så här.
Mm, spännande.
Och lång. Och så har han en, alltid en grå, liksom, lång rock på sig.
Mm.
Ser ut ungefär som presenning, liksom en grönbrun presenning.
Ja, ja. Mm.
Och säger till mig, du måste komma till Flagstaff.
Mm.
Flagstaff.
Har du varit dit än?
Ja, jag vet precis punkten. Jag måste åka dit och ligga natt. Jag tänkte rigga liksom 5 GoPros.
Mm.
Och så bara ligga över där en natt.
Vad spännande. Vill du ha sällskap för att säga till?
Ja, absolut.
Det är, för mig är allt sånt här är ju så spännande. Så att det här är det som är meningen med livet. Att ta reda på de här sakerna. Och, ja, uppleva och försöka förstå allt sånt här.
Tror du på att det finns en gud också?
Eller? Nej, men jag tänker att gud är ju den här intelligens... Allt är ju energi,
ja,
i universum och allt som vi är och så. Och jag tänker att intelligensen i den här energin och bortom den här energin är gud. Det är den här, ja, kraften.
Ja.
Så tänker jag.
Ja, nej, men du håller med om det. Ja. En personifierad gud är inte så rolig.
Nej.
Men det var väl att kyrkan både i välmening och förtuktelse skulle personifiera hur Gud såg ut. Och då, mm, målade man en man med skägg, för det var någon vishet. Liksom.
Mm, mm.
Men det var också för att skrämmas lite, att han kommer att slå till dem, det inte gör som vi säger.
Ja, det var ju också ett sätt att kontrollera människor.
Ja, absolut. Ja,
i det här, att hålla människor i det här mind, det här sinnesfängelset.
Ja.
Och jag ser ju som meningen med mitt liv och det som jag också vill ge till min dotter, att hon ska ha som mening med sitt liv att bli så fri som möjligt, att bryta sig så fri som möjligt bort från det fängelset.
Ja, det tyvärr kyrkan har gjort så mycket ont så att det har ju liksom ingenting med Gud att göra längre.
Nej, det har mer med kontroll att göra.
Ja.
Sen finns det ju naturligtvis jättemånga fina goda krafter inom kyrkan också, men det är ju individen i sig. Det är personen som är den goda kraften där.
Men alla skandaler som har varit i kyrkan.
Ja, fruktansvärt. Ja. Och det är ju också för att de har varit kuvade i de här reglerna av hur saker och ting ska vara. Det är ju ingen människa som kan... Vi är ju människor för 17. Hur ska man kunna förhålla sig allt det där? Och då ska det ske liksom i lönndom då.
Och prästerna fick inte gifta sig och kvinnor får inte bli präster. Det är
helt upp och ner.
Ja,
det är så långt ifrån Gud vi kan komma.
Ja. Ja,
för den kraften, den gudskraften som jag ser det, den är ju bara ren kärlek.
Ja, ja.
Som vill oss gott.
Håller med. Jag känner att bekänna sin tro, det är att tro på reinkarnation, på det, även om vissa saker är lite mer skeptisk på.
Mm.
Men att tro innebär ju att man måste vara öppen till alla eventualiteter.
Mm.
Man kan inte bara säga att jag tror bara på UFOs, men ingenting annat.
Mm.
För jag har sett så mycket. Jag såg min första liksom konstiga kvinna när jag var väl bara 6 år. Kom öga till öga med henne.
Var det som något väsen som dök upp?
Eller? Ja, men hon var helt verklig liksom.
Mm.
Och skrämde mig. Jag blev som is. Vet du?
Mm.
Och sen berättade jag för mor och far. Vi hade hyrt något ställe på landet. På landet, det var 2 mil ifrån där vi bodde.
Men, lite ännu mer landet.
Ja, ännu mer landet. Ute toa.
Mm.
Och de trodde ju inte alls på det. Liksom. Och sedan så hörde vi oss för och det var ju en kvinna som hade blivit ihjälslagen där.
Mm-hmm. I see dead people.
Ja, som, nej, men som går igen i lingonets tid. Mm. När lingon slogs igen när hon var ute och plockade lingon. Någon man som slog ihjäl henne. Och då, men det var väl inte heller förrän några av deras bästa vänner som var där och skulle gå hem på kvällen. Och då möter de den här kvinnan och beskriver henne. Mannen såg henne, men inte frun.
Mm.
Och sedan så går de tillbaka till mamma och pappa och berättar att fan, vi är på väg ner till bilen och plötsligt står en kvinna där.
Mm.
Och sedan går den in i en liten lada. Jag går efter, säger gubben då. För jag var så nyfiken, ingen är där inne. Och hans fru sa, det var ingen där, det är bara att hitta på.
Du inbillar det bara.
Du bara inbillar det. Mm. Jag bara druckit kaffe. Liksom. Men han berättade för mig och han berättade hur hon såg ut. Jag sa, jag var 6-7 år. Jag sa, en prickig kjol. Hon hade bärkorg. Ja.
Mm.
Men
den här gåvan hade du med dig då i livet tidigt. Ja. Var fick du den ifrån? Inte mamma och pappa. Var kom den ifrån?
Jag tror mamma, hennes pappa var en vagabond.
Mm.
Han hade den gåvan enligt mamma. För han var också, vad ska man säga? Ja, han var som en liten luffare.
Mm.
De hade ju några barn. Men han var alltid ute. Han var en dragspelare.
Mm.
Och på den tiden, vet du, det här är ju 30-talet då. Och 40-tal, krig. Men han var ute med Julabos och spelade, eller så var han ute på turné själv. Han var ju aldrig hemma direkt.
Mm.
Men mamma sa det, att hon var älsklingsbarnet. De pratade ofta om lite konstigheter och saker.
Mm.
Så jag tror att en gåvan kommer från honom till henne och sen till mig. Men mamma tyckte inte om den, för hon sa att den tar så mycket på krafterna. Jag orkar inte, säger hon.
Nej, det har ju tagit på dina krafter också, men du har ju då sökt hjälp och så har du fått hjälp att hantera det.
Jag har fått hjälp, jag lyckas, mamma gjorde inte det, men jag har lärt mig att göra om dem till, Och ibland tar det som en enorm, ja, ynnest att kunna få se en människa som har levt på den här jorden tidigare, att få möta en sån person.
Mm.
De kommer inte bara för att skrämmas, de kommer för att söka mig för att jag ska be att jag är deras mellanhand. Jag är en sån här go-to.
Ja, person. De kan ju få hjälp genom dig. Det är ju jag det de ber, förstår någonstans.
Jag ber och ber och ber. Mm. För en kärring som heter Ebba Andersson, jag har bett, liksom, bad jag nog i 10-12 år.
Mm.
Äntligen fick hon komma till ljuset. Nu hjälper hon mig hela tiden.
Wow.
Men jag bodde i Gamla stan, fick en lägenhet av bara tur. Fick en fin lägenhet i Gamla stan och där hade Ebba Andersson bott. Och jag vet, hon var född 1888, gått bort tidigt. Och vi är gifta, hon och jag.
I det ett annat liv, tidigare liv, eller?
Nej, ja, eller hon ansåg att vi
hon
var gifta.
Hon ansåg att ni var gifta, ja. Okej.
Mm. Och tog jag hem några kvinnfolk.
Då blev hon galen.
Då blev hon galen. Hon slet dem ur sängen. Hon knuffade dem. Hon slog. Hon rev ner saker i vardagsrummet.
Nej, yeah.
Ja. Och jag hittade ett kort, ett gammalt kort. Och jag visste, det här är Ebba Andersson. Plötsligt låg det liksom i hallen. Såg ut som ett gammalt passkort eller körkortskort från 30-talet, 20-talet. Och det visste jag. Jag tappar bort det nu, men det är Ebba Andersson. Och hon...
Men då förstod du att du skulle be för henne, att hon skulle få...
Ja, men hon kom med mig även till New York. Det var i New York. Jag bad och bad fortfarande.
Mm.
Och en dag så öppnas bara också taket och ett enormt ljus kom in. Och så krympte hon ihop till en liten tingeling.
Mm.
Och så, ja, så är hon full av ljus nu och kommer ibland som en tingeling.
Ja, vad skönt.
Ja, så att, men att det tar tid.
Det var lång tid att ha med henne.
Ja, det tar lång tid. Och min dotter som jag aldrig fick träffa efter 27 år.
Mm.
Kelly som är 32 nu bor i Stockholm.
Mm.
Så nu har vi bra förhållande sen 3,5 år.
Vad skönt.
Mm. Så att
kan du dela det här med henne, ditt spirituella?
Ja, hon har ju upplevt den här kvinnan själv.
Jaha.
Var väldigt rädd för den här kvinnan.
Och lilla Kelly.
Ja. Så att visst finns det vad folk kallar för spöken, men jag kallar dem för osaliga andar som hamnar i någon slags mellanrum.
I något sorts limbo där de inte riktigt kanske har förstått att de har dött, eller de känner kanske att de har något kvar som de vill uträtta, och de blir vilsna helt enkelt.
De är vilsna.
Och då dras ju de naturligtvis till människor som de känner har den här energin och förmågan där de skulle kunna få hjälp.
Och speciellt om de har bott i den lägenheten så är det där de liksom känner sig mer hemma.
Mm. Men nu har du inget, du har ju den där familjen inom citationstecken som du har spänt för vagnen.
De springer.
Ja. Men inga andra?
Nej, det kan komma.
Ja.
Men då säger jag bara... Du kan inte nå mig.
Mm. Vik hädan. Jag är vägen, sanningen och livet. Ja. Följ mig eller försvinn.
Ja, det är nästan så jag kan säga. Liksom, dra åt skogen.
Ja, alltså,
om du inte vet vad du ska be mig om så försvinn.
Mm.
Du kan inte nå mig. Du kan inte förstöra något för mig. Du kan inte göra någonting. Men vill du ha hjälp med någonting så måste du säga vad det är.
Mm. Men däremot den här alien som du har träffat.
Ja, flera gånger.
Ja, men det är ju spännande. Om det dyker upp något mer där, då måste du återkomma. Det vill jag följa upp.
Ja, vi åkte ut och markerade på karta liksom precis vad det är. Och han sa breddgrader, longitud och allting. Det är någon plats där ute.
Vad är det för plats då? Är det någon sorts portal eller?
Jag vet inte vad det är. Det skulle vara konstigt att lägga sig där ute och försvinna.
Tänk om du försvinner till en annan dimension.
GoPro bara puff, puff, det blir svart. Och sen är ju, så jag måste ha ett team med mig som får vara några hundra meter därifrån.
Exakt.
Och sitta och liksom...
Ja, men ja, och då kan väl jag vara med i det teamet. Ja, jag kan koka kaffe eller något.
Ja, det måste du vara.
Ja, jag måste vara med och anteckna och det rapportera.
Det är en märklig historia, men även... Ja, longitud och latitud.
Allting som är oförklarat, allting som kan tillföra livet krydda och spänning när det kommer till oförklarliga saker, tecken, guidning. För mig är det liksom, jag är ju jätteglad att jag är funtad på det sättet, att jag är öppen för sånt där. För det har ju tillfört så oerhört mycket i mitt
liv. Men det är många, det är, jag menar, ta folk i din ålder eller folk som är yngre än du, det är... Jag lovar att 99% av människor stänger de där fönstren. Du har ju lyckats hålla dem öppna.
Mm.
Du oljar ju gångjärnen och öppnar dörren då och då och kollar så att nyckeln fungerar.
Ja.
Men det är lätt att det bara rostar igen.
Ja, och det kan det ju vara också. Sen är det som att vissa inte har behovet kanske. Eller att de känner att det är obehagligt att ens tänka att inte tro på saker som inte går att bevisa. Att man är olika där helt enkelt.
Ja, jag vet inte om jag håller med. Jag tror bara att de är slöja.
Ja. Jo, men att alla har det naturligtvis. Ja, alla har ju förmågan. Men sen är det ju hur man... Ja, men det är väl som hur man tar hand om kroppen. Om man tränar den eller inte.
Ja.
Man öppnar upp det sinnet. Mm.
Och det finns det vissa vänner jag har i USA som är Bible. Liksom tror verkligen på Bibeln.
Mm.
Jag säger, det är ju en parabel, det är liksom en liknelse och saker, och den är editerad och den är skriven för att hålla folk nere. Och jag tycker mycket om evangelierna.
Ja, så där,
där finns det ju...
Kärleksbudskap och visdom.
Och bara när Peter säger till Petrus, liksom, om du vill flytta på det där berget så har du kraft nog. Mm. Och Petrus tittar på det och får en sån här, liksom, vad säger man... uppenbarelse på något sätt, eller någon insikt om, ska jag tillbringa mitt liv på att försöka flytta det här berget, eller ska jag göra något annat?
Eller ska jag gå och ta mig till berget?
Ja, eller det är liksom, man får prioritera vad man kan göra och vad man ska lägga tiden på. Men det finns de som säger till mig då, tror du på Adam och Eva? Jag säger, jag tror att det är för enkelt med Adam och Eva, säger jag.
Mm.
Det är för enkelt. Jag tycker att det största miraklet, om man tittar på Darwin eller på modern fysiologi och biologi, så säger jag, det är ett större mirakel, men det här är också skapat av Gud.
Mm.
Det är ett större mirakel, en liten vattenpuss för några miljoner år sedan, ligger en cell.
Mm.
Den cellen kommer på någonting. Att jag kan faktiskt dela på mig.
Mm.
Och den som har delat på sig kan också dela på sig.
Mm.
Och sen efter några tusentals år så blir det en liten fisk av det här. Och sen blir det liksom någon slags grodyngel.
Mm.
Och slutligen efter miljoner år så är någon som kryper upp och kan andas.
Mm.
Och alltså, är inte det ett större mirakel än att bara hitta på Adam och Eva?
Mm.
För mig är det... mer gudomligt. Den saken. Och jag vill inte vara kallad för Darwins lära. Men det är, för mig är det ett sånt enormt mirakel. Och det är inte bara slumpen då. Att hitta på en Adam och Eva. Och hitta på några djur.
Mm.
Och så finns det de som säger till mig också. Nej, livet är som en blomma. Det är bara, du kanske har hört själv.
Mm.
Nej, jag tror inte på Gud. Jag tror livet är bara enkelt. Vi är här. Vi blommar, vi växer och sedan så dör blomman. Och så åker den till mullen och förmultnar.
Och så är det svart.
Så är det svart. Mm. Och då säger jag, men du har ju glömt bort någonting då.
Mm.
För att när blomman håller på att börja blomma så kommer en massa fjärilar som får pollen. Det kommer bi, det kommer humlor, det kan komma... kolibrin om du bor ute i Kalifornien.
Mm.
det är saker, det är djur som går förbi, får pollen med sig och får lite frön.
Det finns ett rotsystem kvar, det blommar igen.
Ett rotsystem. Igen. Och sen när blomman dör så fäller en massa korn och frön. Va? Ja. Och sen så nästa vår så kommer det upp kanske 15 enorma blommor av den här blomman. Mm.
Eftersom allting i naturen är en del av ett kretslopp, varför skulle inte människan vara det?
Ja, och det säger jag, den dör ju inte.
Nej.
Den dör ju inte. Mm. Den lever ju det som kommer nästa år. Mm. Då blir det... men nu blir det konstigt. Ja, det har du rätt i. De har ju frön och grejer. det är ju kanske inte hållet. Så jag får hitta på någon bättre liknelse. Nej, men det är ju kretsloppet. Mm. Så att jag tror att vi återkommer till den här jorden. För jag, när jag var liten så var jag så oerhört ledsen, kommer jag ihåg. Mm. Mina första 5-6 år. Att jag var tillbaka. För jag satt i ett fönster och tittade hela tiden. Mm. Och jag fick inte störas. Jag satt på en fönsterkarm och tittade ut mot några berg som finns där.
I Arbro.
Mm. Och kom de och störde mig kunde jag bli helt rabiat. Inte nu. Och då var jag så ledsen att jag var tillbaka på jorden. För jag skulle inte komma tillbaka.
Mm.
Och jag kände det. Jag hör ju inte. Jag vill hem igen.
Du vill hem igen. Vad känner du att hemma är någonstans då?
Ja, det är som Dan Andersson. Det är någonstans bortom de blånande bergen.
Ja, exakt. Men vad gör du då i det här livet för att kunna bryta cykeln av samskara och nå upp i...
Det är att sprida ljuset, och att aldrig vara rädd för att säga att du är troende. Mm. Och att var människa är unik och du måste bejaka din unikhet. Och du måste vara delaktig i en positiv rörelse framåt.
Mm.
För en dag kommer vi att dö också. Mm. Det är det enda som är säkert. Men att dö lycklig skulle vara, det är ju en...
Och känna att man har gjort sitt bästa och spridit bra saker.
Ja. Så att,
och njutit så mycket som möjligt av vad livet har
varit. Och det är... Livet, det är så enkelt, vet du, så... Vi kanske har lite för stora hjärnor ibland. Vi skulle vara lite dummare kanske, jag vet inte. Men...
Som barnen.
Ja, alltså vi komplicerar saker. Det blir så mycket komplicera saker istället för att... Jag har ett bra uttryck också.
Mm.
Som Johan Glans och jag gjorde en serie så, på engelska. Så, och som heter Swedish Dixie i USA. Och då... Det hade jag skrivit på en sån här bulletintavla. Jag skrev massa ordspråk. Dels kända ordspråk, liksom Oscar Wilde och sådär. Men så skrev jag några egna. Så tog han en sån här post-it och så sa han: Vem är det här som har gjort det här? Jag sa, ja men det är jag. Han sa, det här är genialt. och då hade jag skrivit på engelska, men på svenska. Om du har ett problem... Så måste du söka lösningen. Hittar du ingen lösning så finns det inte ett problem.
Nej, exakt.
Det är bara lämna det.
Bara lämna det. Så klokt. För alla de här problemen, om man håller fast vid dem så blir ju de till lidande.
Ja.
Mm.
Och det är ett gammalt uttryck av mig också. Djävulens bästa vapen, det är oro och... Vad är det? Oro och rädsla.
Ja.
Oro och rädsla.
Mm.
Och jag vet inte om det är något svenskt. Men det är så, när jag växte upp. Inte i min familj så mycket. Men när jag blev lite äldre. 17-18 så här. Men oj, hur ska jag kunna betala hyran nu? Men jag måste göra det här nu. Och sen, men hur ska det gå om inte jag får det där? Och hur ska det? Det är bara, om du sätter upp sådana hinder hela tiden.
Mm.
Så kommer de inte ske. Du måste ju utmana din kropp. Ibland är det bra att inte ha ett öre liksom innan det ska betalas någonting. För att om du Jag var med också. Ja, nu blir det sista liknelsen. Men det är, men det är svenskt. Jag talar med mycket bra psykiatriker och läkare på Sophiahemmet som sa det. Du är inte så som vi andra svenskar. Mm. Du är längst uppe på flaggstången. Och du åker så här fram och tillbaka. Ibland så blir du väldigt trött. Liksom, och då måste du slappna av. Men resten av oss, vi står där nere och håller om.
Håller, ja. Men det är som att du har så otrolig tillit till livet, Peter. Är det så?
Ja. Mm. Jag har aldrig varit rätt för att dö. Liksom.
Nej.
Det är bara en del. Då får jag komma hem.
Ja. Ja, exakt. Det är då du får komma hem.
Ja, det är då jag får komma hem. Slipper jag gå här igen.
Ja. Jag hoppas att du inte behöver komma tillbaka då.
Nej.
Till jorden.
Captain Kaboom.
Captain Kaboom.
Men du vet, i New York hade jag en... Min mormor hade dött. Mm. Jag hade ingen jobb. Jag var tillsammans med en tjej. Vi hade blivit slut. Och hon var en riktig mara ett tag där. Det var riktigt svårt. Men då var jag faktiskt på mina knän som min pappa. Mm. In i ett speciellt rum. Jag brukade be. Och det jag gjorde också för Ebba Andersson. Mm. Samma rum när hon fick komma till ljuset. Men då var jag där. Och jag var tvungen att lägga mig ner. Jag bad, jag var tvungen att lägga mig ner. Jag fick sån andnöd. Och nästan hjärtat bara. Och tänkte, nu dör jag nu. Så la jag mig ner. Och det var precis. Det enda jag kunde se är att jag var hängde. Mm. Jag hängde liksom i en kliff. Vad säger man?
En klippa. Ja.
Du vet, med naglarna. Som varje skräckfilm. Mm. Sådär, va? Och jag skrek, hjälp, hjälp. Och då kom den här flickan fram till mig. Som jag hade haft ett förhållande med då. Jag, hjälp mig upp. Hon bara tittade ner och sa, nej. Och då sa, Då släppte jag greppet.
Mm.
Jag orkar inte hålla nu mer.
Mm.
Och det konstiga var att jag föll ungefär 2 centimeter.
Mm.
Ner med fötterna. Boom, boom. Och så tittade jag mig runt omkring. Så var det bara ett stort golv i vitt. Oändligt. Horisonten. Jag såg ingenting annat än ett enormt golv där jag stod på. Mm. Så var en röst som sa, tvivla aldrig på mig. Jag kommer aldrig att låta dig ramla. Jag är med dig.
Till tidens ände.
Och jag stod på ett sånt. Jag trodde jag skulle ramla och slå ihjäl mig. Det var som den här leken man gör när man är liten. När man har någon som står på planka. Om du har lekt den. Och man binder för ögonen.
Mm.
Och så ställer man någon på en planka. Nu hissar vi dig och de som står bredvid.
Ja.
De som står bredvid går ner på knä. Så det känns som att du åker upp 2 meter nästan. Ja. Hoppa. Så hoppar man 2-3 centimeter bara.
Det.
Så man gjorde en liten. Så var det. Jag kom ner på det backa och jag minns det. Jag kommer att ha med mig det tills jag dör. Att det var ett enormt vackert.
Mm.
Vitt strålande ljus och det här vita golvet som pågick i en evighet. Jag vände mig runt omkring och bara kände, jag följer aldrig. Det var bara liksom någon centimeter ner till det här golvet. Och här har jag gått och oroat mig.
Hur gammal var du då?
Ja, då var jag 30 när det hände.
Och så har du haft med den där tilliten hela tiden.
Det hade jag väl tidigare också, men just då var den liksom höll på.
Det var en prövande tid.
Ja, det var en prövande tid, så. Bodde i New York, liksom inget jobb där och ingenting. Men vad fan, ska jag åka hem till Svedala igen? Det ville jag inte. Så att det var...
Tänk på det här. Det är så inspirerande att prata med dig. För att du, precis som hon sa där, du är uppe i toppen på den där flaggstången. Du står inte där nere och klamrar dig fast och är rädd. Utan du har haft den här tilliten med dig i och med din tro också. Och vågat lita på den här känslan. Och följa dina guider. Och det är så vackert att höra hur jag... När man betraktar ditt liv så här utifrån nu som jag gör och hör din resa, så är det ju det du har haft med hela tiden.
Men du gör det också,
ja. Ja, jag gör det också. Men det är det som är så vackert. När man tittar tillbaka på sitt liv, då får man ju de här bevisen och tecknen på liksom vad som har tagit en framåt. Så kan, det ju, så kan ju alla göra.
Ja, men det är väldigt svårt att övertyga andra.
Mm, man måste ju komma dit själv.
Man måste hitta insikten själv.
Och dit kommer man om man vill.
Det är väl som en missbruk. Om inte människan själv vill få ett slut eller hitta någonting annat, så går det inte.
Jag är så himla glad att du hade tid att sitta en stund och prata med mig, Peter. Vi måste sluta nu, vi har passerat timmen. Vi har mycket att prata om, men det här var ju så underbart jäkla samtal. Alltså.
Vad heter han? Martin? Klippan? Eller vad heter han?
Ja, Marcus heter han.
Marcus, ja. Det blir till att klippa i här.
Nu får klippa här, Marcus.
Ja, ja.
Han har namnet också Sil. Först var det Silverdrake, men det fick han inte ta, så att han tog Tigerdrake.
Alltså.
Så att han och hans fru har tagit det namnet Tigerdrake, tycker jag är så här.
Tigerdrake.
Ja. Han gillar sånt här som vi har pratat om. Ja, gillar han jättemycket. Ja. Så han kommer tycka om det här samtalet.
Han fick inte äta silverdrake.
Nej. Tusen tack, Peter Stormare. Det var en fröjd att prata med dig. Och en fröjd att jobba med dig.
Ja. Ja, det är jävligt kul att jobba med er också. Mm. Det måste jag säga. Det är... Men att också få sätta lite nytt liv i fångarna. På...
Ja, lite. Du har ju satt så mycket liv i det här programmet, så det är en fröjd. Ja, tack snälla. Puss och kram. Ja. Kära lyssnare av Syn i själen, jag hoppas att ni uppskattat det här samtalet med Peter Stormare. För det har verkligen jag gjort. Det här var nog ett av mina häftigaste samtal, för att jag visste ju att Peter är spirituell och jag har hört lite intervjuer med honom och sådär, men att vi skulle landa så här djupt i många olika saker, det såg jag inte komma. Jag tyckte det var så häftigt att få prata med honom om de här sakerna och drömmarna och upplevelserna som han har haft och som han har burit med sig från tidiga år i livet. Det tyckte jag var jättehäftigt att få prata med honom om. Så jag hoppas att ni har tagit till er mycket från det här samtalet, att ni är de här fackelbärarna som Peter pratar om, att man ska bära sin fackla av ljus och sprida ljus och bra energi efter bästa förmåga här på jorden. Det vet jag ju att ni, mina lyssnare, är såna. Det är ju därför ni har hittat till min podd Så in i själen, för det är ju det vi har gemensamt. Tusen tack, kära ni, för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt, och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.